Jag bad Tobbe berätta om hur han upplever att det är att vara pappa. För jag vill att ni skulle få det perspektivet med er in i predikan. Det är så otroligt roligt att få se och höra, och han berättar var och varannan dag med liksom så mycket glädje i ögonen över vad Matteo har sagt eller gjort eller vad som har hänt. Men jag märker verkligen vilken glädje, vilken lycka, vilken kärlek det finns redan i den här far och son-relationen som håller på och utvecklas. Jag tycker att det kan vara ett bra stöd med in i dagens text. Som kommer från Galaterbrevet och handlar just om Gud som far. Jag ska bara ge lite bakgrund så att vi minns vad det handlar om. Paulus skriver till den här församlingen i Galatien som bestod mest utav hedningar som hade kommit till tro, och sen kom judaister in i den här församlingen och sa: wow, vad fantastiskt att ni tror på Jesus, men då måste ni också följa Mose lag, och ni måste omskära er, och ni måste hålla alla de här olika reglerna som finns i Mose lag. Så Paulus skriver till dem för att reda ut lite av missförstånd och den oreda och den splittring som hade blivit i den här församlingen. Och reda ut hur ska vi egentligen tro, och vad är förhållandet mellan lagen och tron. Och när han kommer till kapitel 4 som vi ska läsa idag, så börjar han med perspektivet av judarna som söner i Guds hus. Det var ju de som folkslag som hade fått vara söner till Abraham och hade fått i Mose lag då löftena och arvet, och lagen hade de fått som en uppfostrare, och de hade en historia. Och så säger han så här då, Galaterbrevet kapitel 4 och vers 1. Jag menar, så länge arvingen är omyndig så är det ingen skillnad mellan honom och en slav, trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. Och på samma sätt var det med oss, alltså på samma sätt var det med oss judar, är det han menar då. Så länge vi var omyndiga så var vi slavar under världens makter. Så han säger, okej, vi var söner. Vi hade arvet, löftena om arvet. Men vi hade ju inte fått det. Vi väntade ju fortfarande på att löftena skulle infrias. Vilket de ju gör sen i Jesus. Så på det sättet så var det ingen skillnad mellan oss judar som söner eller hedningarna som slavar. Och att han har perspektivet på hedningarna som slavar, det ser vi i vers 8. För när ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Så han öppnar upp i kapitlet med perspektivet av judar och hedningar står i samma situation. Ingen av dem kan säga vi äger arvet. Judarna väntar på det. Och de har en övervakare och förmyndare över sig. Och då behöver man egentligen gå tillbaka till kapitel 3. För att förstå att den här övervakaren och förmyndaren som de har, det är lagen. Det är Mose lag som fungerar som en slags uppfostrare för judarna i väntan på Kristus. Och att de också då är... Även de judar då, slavar under lagen. För att lagen visar ju att de faktiskt lever i synd. Och även då hedningarna var då slavar. Även de slavar under synden och slavar under gudar. Så det finns i det perspektivet ingen skillnad mellan dem. Ingen hade arvet. Men vers 4 står det så här att men när tiden var inne, då sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Jag kan tänka mig att det här ordet friköpa, att Paulus använder det ungefär utifrån sin romarrikes kontext där det gällde det här med slaveri. Att slavar kunde bli friköpta mot en betalning. De kunde faktiskt också bli frigivna utav ägarna. Och ägarna kunde också adoptera slavar. Också ge dem då arvsrätt. Så finns nog mycket av detta med i bakgrunden när han använder just ordet att Gud sände sonen för att friköpa dem som stod under lag. Han betalade med sin sons liv för att friköpa människan från synden och syndens slaveri. Så att de kunde bli fria och därmed då få sönernas rätt. Och så säger han, och eftersom ni är söner så har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. För när jag kommer till tro, då blir jag ju född på nytt utav Guds ande, talar ju Bibeln om. Så när jag, och blir jag född av anden, född av Gud, då har ju jag i och med det barnaskapet. Och genom det så har vi fått Guds sons ande boende i våra hjärtan som manar och ropar till oss att kalla Gud för våran far, Abba. Till och med Abba som är ett jättenära ord för pappa, en nära relation. Nu finns inte längre ett skuldförhållande mellan oss och Gud i och med Jesus. Tack vare Jesu offer så kan vi närma oss Gud så mycket så att han som är så helig och fri från synd bor i våra hjärtan. Och är så nära att han manar oss att ta till oss den här relationen av att vara älskade, av att ha en pappa som vi kan ha nära relation till. Så är det så här, alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son så är du också arvinge insatt av Gud. Så det här med att vi får söners rätt, det kanske inte vi behöver reagera så starkt på i dagens läge om vi typ är kvinna till exempel. Utan det handlar ju om att på den tiden så var det sönerna som hade del utav arvet. Och vad är det för arv då? Jo, i Efesierbrevet kapitel 1 får vi lära oss att det är egentligen allt. Allt som finns hos Gud får vi ärva. Allt det som Gud har att ge, det kommer också vi att få del utav och få redan del utav genom anden. Anden är ju tecknet på att vi är Guds barn. Och alla kan alltså få söners rätt. Det handlar inte om att det var judarna eller hedningarna, mannen eller kvinnan, slaven eller den fria. Där människan gärna vill skapa splittring och degradera och göra att andra blir andra klassens eller mindre värda. Där kan vi se hur evangeliet verkligen tar människan och bara lyfter människan upp. Mer värderar, jämställer människan. Alla är syndare. Alla är i behovet av Guds nåd. Alla är älskade utav Gud. Alla har Gud dött för. Alla får vi sönernas rätt. Så här vill I den här texten så får vi också då alltså en bild utav, okej, Gud är våran far, men hurdan far är Gud? Jo, här får vi bilden då utav att Gud är en far som älskar villkorslöst. Han kräver ingen motprestation för att han ska älska. Han är villig att ge allt. Betala med sin sons liv för att friköpa oss. Han har mycket glädje. Och han har gett oss anden vars frukter är kärlek och frid och glädje. Han vill ge oss glädje. Han vill ha en nära relation med oss. En förtrolig relation. Han vill inte att vi ska närma oss honom med en jättestor skuld. Han vill ge oss insikten att han går inte runt och tänker, tänk om du bara vore som honom eller som henne, då skulle jag kunna älska dig. Utan han tänker om varje människa, wow, tänk om du ville vara min dotter eller min son. Tänk om du ville vara mitt barn. En Gud som längtar efter dig och mig. Det kan vi se i den här texten och få ta till oss. En generös Gud som ger oss allt av det som han har att erbjuda. Och som tillämpning av den här texten tänker jag att vi särskilt inför det nya året som närmar sig kan gå in i det nya året med en förväntan på våran relation med Gud. På hur den här relationen ska se ut, på hur vårt böneliv ska se ut, på hur vi talar och är med Gud i våran bön. Och gensvarar i tacksamhet och glädje över hur den Gud är. Ska vi tacka och be tillsammans? Herre, tack för att du har glädje i oss. Tack Herre för att du längtar efter oss, att du manar oss att skapa och bevara och odla en nära relation till dig. Tack Herre att vi inte behöver närma oss dig med skuldförhållande, utan vi får snarare se på dig som våran pappa. Någon som gör allt han kan för oss. Någon som verkligen vill prioritera och sätta oss i det främsta rummet. Herre, det är inte någonting som vi har förtjänat. Det är inte någonting som vi kan vara stolta, gå runt och stoltsera över att det var vi som åstadkom. Utan det här är någonting som du verkligen har gett som en gåva till oss. Tack Herre för att du vill bo i våra hjärtan. Men jag ber att det här nya året får också innebära helande och upprättande i relation till dig. Att vi får bära med oss dig i våran vardag. Att veta att du följer oss och är delaktig i våra liv med glädje och med lycka och med stolthet över varje dag som vi har tillsammans med dig. I Jesu namn.